Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nyriden hästsadel eller saltstänkt sten på en strand, är det verkligen så man ska beskriva ett vin? Eller finns det lättare ord som alla kan förstå? Det ska jag, Pontus Kagersten, lära mig i den här säsongen av Vinguiden pratar om. Till slut kommer mina kunskaper sättas på prov av den prisade sommelieren Maja Samuelsson. Dagens avsnitt handlar om hur proffsen jobbar för att beskriva ett vin. Dagens gäst,
Mikael Mörstad, och jag är vinskribent, journalist från början faktiskt, och har jobbat väldigt mycket som författare av vinböcker som många känner till, En värld av vin, och nu senast Stora vinskolan, som för övrigt faktiskt blev världens bästa utbildningsbok när det gäller vin. Det är jag glad över. Jag skriver i Svenska Dagbladet bland annat och diverse livsstilsmagasin om vin. Jag poddar ganska mycket med min son, det är väldigt roligt. Det är väldigt uppskattat, och jag ger ut nyhetsbrev.
Och när det kommer till att beskriva doftsmak, vad brukar du tänka då?
Jag brukar tänka på att jag är mig själv närmast. Det är bara jag som kan beskriva det här. Och det bygger mycket på att man är i rätt mod. Att man inte ställer in sig hos någon annan, utan jag upplever det här just nu.
Vi ska ju prata om att beskriva doft och smak här idag, och det kan låta som en ganska enkel uppgift, men den som har försökt sig på det här inser nog snabbt att det är inte så enkelt. Vilka ord ska man använda till exempel? Vad skulle du säga är viktigast att tänka på först och främst när man ska beskriva doft och smak på ett vin?
Förutom det semantiska då, så är det väl lite grann att man måste förstå hur vin görs. Mm. Det är väl en bra början, att det handlar egentligen om en frukt som är fermenterad. Och sedan är den lagrad på fat. Och i hela den här processen, som det är bra att ha lite koll på, så uppstår olika dofter och smaker.
Så när folk pratar om en doft av eller smak av ek till exempel, eller vanligt förekommande, att man då vet att ek är ett återkommande inslag i vinproduktion.
Man kan säga snarare vanilj i så fall, för det är många ekfat som ger ifrån sig en vaniljton när de rostas lite grann. Då brukar man prata om att det är liksom, det är inte den primära frukten, det är inte den sekundära, utan det är den tertiära, tredje varianten. Först är det då musten, det vill säga druvan, och det andra är liksom efter jäsningen, och det tredje är då efter lagringen, som kan göras på tankar och fat och allt möjligt sånt där. Och alla de här tre processerna då, finns det olika doftupplevelser. Vissa vill ju mena att vissa dofter uppstår ifrån druvan, det doftar äpple och päron och allt möjligt sånt där, så man kan ana kanske redan när man doftar på druvan.
Måste man ha med någon från de här tre, eller kan man köra på ett spår bara?
Nej, så det här är ju sammantaget, vi ska inte teoretisera för mycket, utan det är ju sammantaget en upplevelse. Man ska inte komplicera det heller, hur man ska beskriva ett vin, utan det här är ju liksom ingen teknisk analys utav det, utan det här är ju vad du känner när du doftar och smakar på det. Mm.
För det där tycker jag är intressant, just att väva in eller använda sig av personliga referenspunkter. Det känns också som en fälla man kan gå i, för alla har ju inte samma referenspunkter i livet. Hur tycker du man ska förhålla sig till det?
Man ska förhålla sig till det helt enkelt, att människor är olika, människor upplever olika. Men att beskriva en vin, ett vin kan ju inte vara liksom en teknisk övning som sagt, utan det är ju en personlig upplevelse som du har, som du vill förmedla till läsarna eller åhörarna. Sen finns det ju vissa saker man kan beskriva mera sakligt. Att det här är ett relativt sött vin, det här är lite bra syra, de smakupplevelserna. Men man måste ju ändå säga att doften, det är ju en hittepå av någonting som uppstår under jäsprocessen oftast.
Mm.
Och de associationerna är ju otroligt personliga. Då kan man ju gå in i hela hur luktsinnet fungerar.
Ja.
Så att om man tar smaken separat, för det kan man ju träna på väldigt väl.
Mm.
Och det gör man ju varje gång man äter mat. Man kan ju tänka på en citron, hur den känns i munnen, eller salt eller sötma, bäska. Och det är ju sånt som möjligtvis inte salt, men i övrigt så förekommer det ju vin. Och det kan man ju säga att liksom det här är väldigt mycket det och väldigt mycket det. Eller balanserat utav de här, vilket man ofta vill känna i munnen om man ska beskriva en smak. Och det är det som man brukar kalla för kropp.
Mm.
Det vill säga att det har en snygg kropp, en välformulerad kropp. Där de olika komponenterna harmonerar lite grann, det sticker inte ut. Så. Men när det gäller doften så är det lite knepigare, därför att alla har ju, som du säger, olika referenser. Och doftminnen som man har som referens uppstår ju på väldigt många olika sätt. Och det kan du bara själv tänka på när du är ute i naturen och plötsligt känner en doft.
Ja.
Och tänker på, oj, här, det här kände jag när jag var liten.
Mm.
Jag var på skolutflykt. Ja, äggmacka eller doften av det. Och då kommer du tänka på alla myror som låg där. Eller mossa eller någonting sånt där. Och det var fuktigt och blött. Åh, vilken hemsk upplevelse. Eller en fantastisk upplevelse. Traumatiskt. Lite brandrök brukar ofta göra att de som har varit med om det någon gång, när det har brunnit, för att känna sånt där. Och de här som är då typ av episodiska minnen, de är helt otroliga, för de sitter kvar så länge i hjärnan utan att vi är medvetna om den. Du kan alltså komma tillbaka till barndomen som du upplevde det när du sa det om skolutflykten. Och det sitter alltså i den absolut äldsta delen av hjärnan, som brukar kallas för reptilhjärnan. Fattar man lite grann? limbiska systemet någonstans, där bak i huvudet. Och där sitter också känslocentrum. Så att det är väldigt mycket kopplat till känslor, dofter.
Mm.
Och det är alltså det första sinnet. Alltså en dagmask. Om vi börjar med den. Så har inte den mycket syn eller lukt eller någonting annat. Men, eller syn eller smak eller någonting. Men den har luktsinne. Det är det enda.
Jag har ju faktiskt ett vin framför oss. Ibland när jag doftar och smakar på ett vin, så kan jag bli lite så här, ja, men det här doftar som ett rödvin. Alltså man börjar där.
Mm.
Och sen då? Alltså hur ska jag ta mig vidare?
Vad
är liksom nästa steg, Pontus? Du måste säga någonting mer än att det doftar men rödvin.
Vi kan ju ta det här som ett exempel med att det doftar rödvin. Vad doftar det annars? Det är klart det doftar rödvin. Men det är också intressant att många säger, åh, det doftar lite kaffe. Jaha. Men de som håller på med kaffe säger, och det här kaffet, det doftar det och det och det.
Mm.
Så man kan ju gå igenom hur många lager som helst utav doftupplevelser.
Ja.
Och varför vet man hur det doftar? Ja, alltså lite grann har man ju en uppfattning om vad det är för druva.
Ja.
Lite grann om hur det görs. Det behöver man inte veta. Men för att gå vidare, som du ska göra i din vinkarriär, så vill du ju veta lite grann, varför tycker jag att det här vinet är bra?
Mm.
Rent emotionellt.
Mm, mm, mm.
Doften och smaken.
Ja.
Och då är det ju bra att veta så här, jaha, vem har gjort det? Eller var kommer det ifrån? Vilken druva är det? För då kanske jag kan hitta viner med liknande upplevelser, och då kan jag komma vidare i min vinkarriär. Annars står de flesta bara och famlar. Det här var ett jättegott vin, och så står jag nästa gång och tittar på hyllorna eller väljer lite random.
Mm. För det där är en annan del som jag har funderat lite på. Just att beskriva doft och smak så att folk faktiskt förstår vad man pratar om.
Mm.
Alltså det, om vi bortser från de här personliga referenspunkterna, så man kan inte ha samma koppling till dem som personen som doftar och smakar. Men det finns ju uttryck och ord som lätt blir lite, ska man säga, högtravande, diffusa. Jag förstår inte vad du menar. Men som ändå anses professionella på något sätt.
Ja, jag försöker ju hålla mig ifrån det där faktiskt. Det är lätt att man halkar in och det så att det blir liksom ett skydd mot att man inte egentligen vågar uttrycka sig friare än så. Man tror att man är bättre än vad man är kanske, eller mer snobb om man uttrycker sig på ett speciellt sätt.
Mm.
Det finns ju ingen anledning. Men om vi börjar med ett vin, hur du ska uttrycka om ett vin som du har fått.
Ja.
Så kan du ju tänka dig, vi pratar om smaken, att du börjar fundera på vad är det som smakar, hur smakar det?
Mm.
Och det är ju inte så himla svårt att reda ut. Mm. Vi kan ta det här vinet.
Mm.
Nu spottar vi ut här. Det gör man nämligen vid vinprovningar. Vad säger du om det här?
Ja, alltså det första då som slår mig i det här, det är ju tanninerna.
Ja.
Att det finns en strävhet, det är ju inte en smak. Tänker jag spontant.
Ja, det är ju en känsla. En beska är en smak.
Beska. Ja, okej. Okay. Bra. Ja.
Har du någon sötma?
Nej, det skulle jag inte säga. Känner eller inte så här...
Fruktighet på något sätt?
Den känner jag ju. Mm. Absolut.
Och den kan jag uppleva som lite sött.
Ja.
En viss fruktighet. Men sen kommer det ganska snabbt en tanninkänsla, som du säger, strävhet.
Mm.
Känner du någon syra?
Ja, det gör jag.
Mm.
Och det är också så här, ja, men också genom den här podden när vi har pratat om blindprovning och alla de sakerna, att så här, då har jag försökt tänka vad händer, jag känner en smak, men det kanske händer andra saker rent fysiskt med mig, alltså till exempel att jag börjar, att man känner den här, att det börjar salivera i munnen till exempel, och då tänker jag på syran. Så absolut att det finns en.
Men om du tar det här sammantaget då, hur känns den själva i munnen, det här vinet? Hur liksom fyller det upp?
Det? Ja, nej, men det är ett ganska lätt vin. Ja. Det försvinner iväg ganska snabbt. Alltså det är inget som lämnar ett avtryck förutom
och
de här tanninerna.
Och vad är avtrycket då?
Ja, alltså en eftersmak.
Ja,
till exempel.
Och det man pratar om djup. Jag brukar ofta skriva djup och bredd,
ja,
när det gäller viner. Att det känns länge och att det känns brett i munnen. Mm. Och det tycker jag är liksom kvalitetsdetaljer för ett vin. Jag kan säga, när jag beskriver viner, jag har precis lämnat idag till Svenska Dagbladet, så försöker jag hålla mig undan för mycket frukter och bär och allt. Jag kan hålla på i all oändlighet i det.
Mm.
Men den här basen i vinet, hur är det egentligen i munnen?
Mm.
Det tycker jag är ganska viktigt. Är det liksom ett rikt, djupt, fruktigt, bra eftersmak? Är det stramt? Är det lite syrligt? Är det lite sött i framkanten? Så här, det är ju en ganska bra bild. Är det lätt? Är det tungt?
Mm.
Mycket alkohol, lite alkohol. Mm. Mycket alkohol brukar kännas som lite eldigt, lättare. Det känns liksom som ett obalanserat kanske, om det är för lite.
Mm.
Så den här delen tycker jag, den kommer du klara av jättebra.
Mm. Så det handlar mycket också om, alltså själva upplevelsebiten, hur upplevs vinet, om jag tolkar dig rätt. Alltså så här, det är lätt att hamna i det här, okej, men jag känner röda bär, jordgubbar och alla de bitarna.
Men om vi väntar med bären, för de kanske oftast är doft, det är liksom ingen smak direkt.
Nej.
De flesta bär har ju ingen smak faktiskt, fast många tror det. Smakar på ett smultron till exempel, ingen smak överhuvudtaget. Men doften är fantastisk. Så att man får skilja på doft och smak också. Man brukar säga att en doft...
Ändå, för jag tänker, nu måste jag ändå stanna lite här. För när jag tänker smultron så tänker jag, ja, men smultron smakar ju smultron. Det smakar ju någonting, men det kanske inte gör det då.
Nej, eller? Det gör det ju därför att du har det i munnen och sen har du retronasalt, som det heter. Det har du koll på.
Går upp.
Att det går upp i näsan, in i munnen.
Mm.
Så det är det man känner, men själva smaken är ingenting. Så jag försöker hålla mig, skilja på doft och smak.
Mm.
Det är inte alla som tycker det är vettigt. Men jag har hållit på ett tag, så jag får väl säga det då. Och när jag pratar med folk, man kan inte säga att ett vin smakar mineral eller jordigt. För du skulle inte ha sten eller jord i munnen.
Mm.
Så att om man håller sig till det, smaker är det man smakar i munnen och som man kan tänka sig att man kan ha i munnen.
Mm. Mm. Bra.
Och
bra.
Dofter, ja. I annat. Alltså,
just det, för det här med mineral, att det finns en mineralitet till exempel, ja, hör jag ju ofta. Och då är det doften, för du kan känna doften,
ja,
av
det är
stranden till exempel.
Ja. En känsla utan någonting. Alltså mineraler har ju inga dofter eller någonting. Men det, man brukar tala om det där och våta stenar och allt möjligt och lite jordighet. Mm. Men mineral, det kan vi fördjupa oss i en timmes extra program här efter. Men det har ju blivit ett begrepp för att beskriva någonting som är svårt att beskriva annars. Ja. Men alltså om du tar detta med smaken då, som du skulle kunna ganska lätt.
Mm.
Du har ju redan sagt vad du tycker ungefär.
Mm.
Och det här är ju inte ett fantastiskt vin. För då hade du känt mera djup. Det här pratar om kroppen, det här sammanhanget i munnen. Mm. Balansen. Att den tar för sig i munnen. På bredden. Och att den också känns på djupet. Efter den sitter kvar länge. Ett bra vin känns länge.
Mm.
När det kommer till doften. Så handlar det också lite grann om samma sak. Ett bra vin har mycket doftmolekyler naturligtvis. Och de sitter ofta kvar i glaset också, så man kan dofta på glaset efteråt.
Mm.
Men sen ska jag säga, vad är en bra och vad är en intressant och vad är en spännande doft? Det är upp till var och en. Ofta kan det vara så här att du känner ganska lite doft i början.
Mm.
Och men sen öppnar sig vinet, och eller att du tar vinet i munnen och då känner du bakvägen mera doften när det kommer in och blandas med saliv och luft och sådär i munnen. Så att man ska inte döma ett vin efter doften. Nej, liksom man inte ska döma en hund efter håren.
Finns det ett samband mellan kvalitet?
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Och tydlighet. Det jag ute eller funderar lite över är när jag haft ett vin av hög kvalitet som jag vet har en hög kvalitet framför mig, då kan jag också, som du säger, det kanske inte doftar jättemycket direkt, men det jag känner blir tydligare, jag kan tydligare sätta fingret på det. Är det något du känner igen eller är det något jag har fått för mig bara? Mm.
Nej, absolut, det där har du 100% rätt i, därför att doften kan vara jätteintressant och spännande, men det är inte det som avgör kvaliteten på vinet.
Mm.
Det är, sitter i smaken.
Ja.
Så att du kan ju säga, åh, det här verkar vara ett fantastiskt vin, när du känner doften. Men det behöver det inte vara, för när det kommer in i munnen så kanske det faller platt.
Mm.
Av det vi pratade innan. Mm. Det saknar den balansen, det saknar kanske syran, det saknar kanske det och det och det, fylligheten och alltihopa. Så det känns som vatten i munnen.
Mm.
Eller är överekat. Ek känner man inte alltid på doften om det inte doftar vanilj eller annat. Och kanske har för mycket extrakt, för mycket alkohol, allting. Och det är riktigt dåligt, men det kan vara fantastiska aromer. Så att, mm. Det är två helt olika upplevelser.
Mm. Har du ett framgångsrecept eller ett tillvägagångssätt som du alltid utgår från när någon kommer? Mikael, jag vill att du beskriver det här vinets doft och smak för mig. Och så doftar du och så smakar du och så sätter tankegångarna.
Mm.
Igång, eller mm.
Alltså när jag provar vin, jag kan säga för det första, den frågan som du ställde nu, den avstår jag oftast ifrån.
Mm.
För du, som vinskribent ska du aldrig lockas in i det här. Någon kommer fram. Det fick jag faktiskt av min läromästare som också jobbar på Svenska Dagbladet, Bengt Fritjofsson. Han sa, låt dig aldrig luras när någon kommer fram med ett vin i tv, på radio eller på scen. Och säger så här, du som kan allt om vin, vad är det här för något? Mm. Tala nu om det. Mm. Och då står man där liksom så här.
Mardröm.
Mardröm. Men däremot när jag sitter och provar vin så är jag väldigt intuitiv. Mm. Jag har ju hållit på i många år. Men jag tänker inte så mycket. Utan det blir liksom en flow. Mm. Där jag skriver ner mina första tankegångar. Och min uppfattning är när man ska beskriva en doft så ska du inte sitta och småsniffa på det. För det, då liksom blir det bara jobbigt. Ja. Utan du ska försöka dra in ordentligt och sen säga, vad är det jag känner? Och det är din upplevelse. Det är dina bär och dofter och barndomsupplevelser du ska känna och veta. Det kanske inte alla som har det här, men det är ju ändå min upplevelse av vinet som du kan berätta för andra. Och det har jag, det skriver jag. Det är inte alltid så att det blir så här i Svenska Dagbladet. Mm. För jag försöker vara väldigt återhållen med alla. Man kan ha 10 olika körsbär och 6 olika sorters blåbär och smultron och jordgubbar och hallon och allt. Återhållsam med det, för jag tror inte det hjälper folk så jättemycket. Utan man kan prata om mörkfrukt, man kan prata om bär, man kan prata om kanske en hallonton som folk känner igen eller någonting sånt där. Och sen väldigt tydlig då med vad jag känner i munnen. Mm. Och det tycker jag nästan är viktigare med ledning av det vi pratar om, att kvaliteten sitter ofta där. Mm. Sen kan man ju prata om att ett intensivt vin i näsan är så rikt aromatiskt och du kommer att gilla den här fruktstinna dofterna och sånt där.
Hur länge ska vi människor hålla på med det här och kan inte en dator göra det här åt oss? Jag vet att när vi hade lite mailkontakt innan den här intervjun så nämnde du AI är intressant och jag har läst lite artiklar och sådär. Vad händer i, finns det en digital näsa?
Absolut, exempel? Digitala näsor finns det. Det har funnits länge. Gaskromatofor, ja. Läser av molekyler och kan analysera en doft tämligen exakt. Mm. Om man kommer ut i ett smala rör och så blir det bara en molekyl i taget ungefär. Så det går att analysera. Datormässigt är ju det svårare, va?
Ja.
Så att det finns ju folk som med hjälp av den kemiska analysen, nu pratar jag inte om molekylanalysen utan rena kemiska analysen med syror och allt möjligt, allt som finns i vinet, kan analysera ungefär vilka dofter och smaker det skulle borde ha.
Ja.
Men det är ju ingen exakt vetenskap. Den där gasmaskinen, den är ju ganska exakt. Sen är det ju så att när det där kommer tillsammans så blir det någonting helt annat. Men det ofta blir liksom en banan, jordgubb som är säger så här, sammansatt då. Ja, en AI kan säkert analysera ett vin och om du lägger in rätt uppgifter.
Ja.
Kommer en AI kunna beskriva ett vin då? Vad tror du?
Det är jättesvårt att säga. Spontant så tänker jag, ja, absolut. Alltså det som vi ser som händer har hänt. Alltså det är någonstans en exponentiell kurva som pekar rakt uppåt inom artificiell intelligens. Så absolut att jag tror det. Jag vet inte hur det kommer se ut eller påverka folk som jobbar med det här.
Nej, så är det. Men så här är det med hela den där nya AI-världen. Man vet att det kommer bli mer och mer avancerat, att allt kommer i stort sett bli möjligt att beskriva. En vinrecension kommer gå jättefint. Det är jag helt övertygad om. Sen är ju frågan om folk vill ha det. Och där kommer en annan aspekt i. Kanske det blir lite för könlöst. Kanske det är så att AI inte kan analysera fram någonting som ingen annan har gjort innan.
Ja.
Allt det den gör är ju baserat på det som finns.
Ja.
Och den kreativa delen, den här oväntade delen, kanske inte det som AI är bäst på. Men vem vet, i framtiden kanske det. Sen tycker jag att det finns en viktig aspekt på det hela. Att här, den personen du sitter och tittar på, han är av kött och blod.
Mm.
Det är inte en AI.
Nej.
Och hur många vill ha det?
För jag funderar också, för det finns ju oavsett AI eller människa av kött och blod så finns det ju ett inspel här av tycke och smak när det kommer till vin. Det finns ett rätt och fel, att ett vin är defekt till exempel, och sådana bitar. Sen så finns det ju den personliga aspekten. Tycker jag det här är gott eller inte? Jag tycker det här doftar så här. Nej, du har fel. Alltså, förstår du? Om vi tar ett exempel med en AI som säger så här, ja, men här hittar vi noter av det här, X, Y, Z, banan, jordgubb och vanilj. Och så säger jag, nej, absolut inte. Det här, jag känner inte det här, jag känner det här. Och så, ja, vem har rätt, vem har fel?
För det första så använder jag aldrig ordet gott.
Nej.
För det är verkligen någonting som omfattas av olika människor på olika sätt, eller hur?
Mm, absolut. Ja,
och det är det vanligaste ordet. Jag har ju jobbat mycket med restauranger och sånt där, som du vet. Och där är det vanligaste svaret som alla, hur smakar det? Gott, säger du. Jättegott.
Ja.
Och det är absolut det sämsta svar man kan ge. Vad innebär det? Och det gäller ju vin också.
Ja.
Det är bara för att du vill slippa undan.
Easy way out.
Ja, exakt. Är du nöjd nu? Tycker du att det går? Men hur tycker du att det går? Ja, men jättegott då.
Mm. Så här. Vad var det som var gott?
Ja, precis. Vad var det du gillade med det här vinet? Och där får ju alla ha sina egna preferenser. Jag kan säga, för mig som vinrecensent och vinskribent, så är egentligen min åsikt relativt ointressant, ska jag säga. Min uppgift är inte bara att förmedla intryck, rekommendationer av viner som jag tycker är jättegoda. Utan att också kunna rekommendera viner som jag kanske inte uppskattar personligen lika mycket. Men det är ett bra vin.
Ja.
Det har en bra doft. Jag gillar det, jag förstår det. Och smaken, ja. Men det är inte min cup of tea eller mitt glas of wine. Men jag ska ändå kunna skriva om det. Och där kan jag säga att där skiljer sig nog en del vinskribenter åt.
Mm.
Vissa tycker bara de ska berätta om de vinerna som de i deras lilla bubbla, i deras lilla värld, tycker är värda att recensera.
Ja, ja, och just det här att skriva om ett vin som jag personligen kanske inte är så förtjust i. Det återkommer ju lite till där vi började prata om, att man har förståelsen för byggstenarna av ett vin, vad det har genomgått så att säga, vart det kommer ifrån, vart druvorna har vuxit och hur vinet har framställts till exempel.
Ja, jag brukar ibland beskriva det där, men druvor är ju intressant att ha koll lite grann på druvorna, för någonstans är det där det börjar i vingården och var druvorna har vuxit. Men det blir liksom som ett 3D-raster till slut.
Mm.
Med druvan som finns över hela världen kanske, stora delar, och sen har du området, och där är skärningspunkten, uppstår ju i vinet.
Mm. Och jag tror kanske för min egen del och kanske många av de som lyssnar, nyckelordet är kanske upplevs här.
Mm.
Hur upplever jag det här vinet? Mm. Att man kanske börjar i den änden. Mm. Testa det istället för att hur smakar det här vinet, och jag får lite panik för jag känner en himla massa olika saker och slutar i att det var ett gott rödvin.
Ja. Det är lite uppfordrande kan man ju säga.
Ja.
Att ställa frågan på det sättet. Nej, men alltså säkert kan man ju träffa det, vad det gäller doft, smaker kan man ju träna på hemma i köket, eller hur?
Mm.
Dofter kan man ju tänka sig att man går omkring och doftar lite grann här i livet. Går omkring och sniffar på saker. Det gör du väl?
Mm.
När du går in i en lämplig frukt- och grönsaksdisk i butiken som alltid är väl upplyst och alltid kommer in först. Och det vet du varför. För det är så snyggt och så doftar det så gott när du kommer in.
Ja, ja, ja. Absolut. Ja.
Om mjölken står längst in, för den doftar inte.
Nej, precis.
Men den måste du alltid ha.
Mm.
Men där kan man ju gå och dofta lite gärna på apelsiner och äpplen och päron.
Ja, men precis. För att försöka bryta ner det lite. För det kan ju också vara den känslan att här doftar det frukt.
Ja.
Okej, okay, bra. Då har vi det. Då har vi rubriken klar. Vad är det för frukter då? Och vad är det för dofter?
Och det tycker jag är lite kul också att träna på det, oavsett om man dricker vin eller inte. Nämligen, hur doftar ett päron? Hur doftar en banan?
Mm.
En smak kan man tänka sig hur det är, en syrlig smak.
Mm.
Men en doft kan du inte tänka dig.
Nej.
Tänk dig doften av banan.
Mm.
Går det?
Men det är ingenting.
Nej. Och det är intressant, men det är återigen, det sitter så djupt där bak i hjärnbarken så att, och jag tycker att man borde ha obligatoriskt i skolan att lära sig mera om doft och smak. För det är ju ändå det som är en stor del av vårt liv, att vi måste dofta och smaka. Och det tycker jag lite, man får lära sig mycket annat i skolan.
Ja, visst. Ja, men verkligen. Jag är fortfarande kvar i den här smultron-grejen. Jag måste hem och smaka på smultron.
Ja, håll för näsan.
Ja, det är bra knep.
Ja, men du kan ju testa det. Det som man brukar visa det här med är att ta en kanelbulle till exempel. Håll för näsan och tugga på den och den kommer smaka söt deg. Söt deg. Och så släpper du näsan så och kommer en kaneldoft upp. Verkligen rejält. Du kan blanda lite socker och kanel också och ta det i munnen och hålla för näsan.
Bra. Du Mikael, jag ska snart släppa iväg dig här, men innan dess, jag kommer ju längre fram i säsongen här bli lite läxförhörd på de här bitarna, det som vi har pratat om idag, just på temat beskriv doft och smak. Har du några sista tips till mig som jag ska tänka lite extra på framåt?
Ja, det bästa är väl att man inte ska göra sig till på något sätt. Vara ganska avslappnad. Det är lätt att bli stressad om man ska göra såna här saker, utan ta till dig det du känner i ögonblicket och beskriv inte ett vin i doften åtminstone som du tror att det ska beskrivas, utan beskriv vad du själv känner just då. Och har du då tagit in lite referenser och sånt där, men det kan ju finnas andra saker också. Många hänför ju dofter inte till det du går omkring i affären, men det kan ju vara smågodis och allt möjligt, utan sådana här suddisar och sånt som du hade när du var liten, som hade speciella dofter. Och papper och grejer från skolan och sådana där. Referenser är ju väldigt roliga och de kommer ju fram om man har lite lättsinne i huvudet så att säga. När man doftar, då kommer man tänka på det doftar som i skolbänken, eller nyvässad blyertspenna är ju en sån klassisk grej. Men numera vässar ju inga några blyertspennor så att det känns inte, men det finns ju mycket annat, läder och stall, man kanske har några grisar i närheten eller man är ute och rider eller ja. Sådana referenser är väldigt roliga för det ger ju en bredd och en känsla för vinet. Framförallt så är det en personlighet som visar hur du har upplevt vinet just då. Och det gäller bara att våga.
Ja,
och inte ha några krav på att det förväntas att jag ska säga A, B och C.
Nej. Jättebra tips. Nu känns det känns bra nu, Mikael. Jag känner mig taggad på det här kommande läxförhöret, men också just det här ta ner förväntningarna lite. Ta ner det på jorden, ta det för vad det är. För det är ju i slutändan bara.
Alla är vi olika. Alla upplever vi dofter olika. Så du kan inte mer än vara dig själv, men du kan vara det på ett väldigt bra och trevligt sätt.
Mikael, stort tack för att du var med i Vinguiden pratar om idag.
Tack.
Det var allt för den här gången. I nästa avsnitt ska vi prata om typiska kännetecken i smak och doft med Anders Meldén.
Så om jag känner en tydlig svartvinbärston till exempel i ett rött vin, så hamnar jag ofta i Cabernet Sauvignon. Men det måste till lite andra grejer. Det ska vara en specifik syra och strävhet och sånt där också i smaken, som man kan lära sig ganska snabbt att känna igen.
Och vill du som lyssnar veta mer om vin, så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com, så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.